Hej och välkomna till avsnitt.
Det här börjar ju bra.
Hej och välkomna till avsnitt 273 av podcasten En präst och mammut. Med mig, Andreas, som kallas för mammut, och med dig,
prästen som heter Kjell.
Fint ju.
Det är svårt att presentera, alltså 273 avsnitt, det är svårt att hitta på något nytt när man ska presentera sig.
Precis. Det blir som det blir. Hörru du Kjell, vi sitter på en plats vi inte har suttit på tidigare.
Ja, just i det här rummet har vi alla garanterat aldrig suttit.
Vi sitter i ett kapell, för du ska strax ha begravning här.
Precis.
Och då fick vi klämma in ett litet avsnitt här.
Ja.
I ett rum vi inte
känner inte tycker om helt enkelt.
Nej, men man känner sig inte helt bekväm för att vi, eller jag gör inte det. Jag trivs där vi brukar sitta.
Ja, just det.
Här
just
så har vi liksom, vet inte om någon behöver komma in.
Komma
här
in eller så. Begravningsbyrå kommer eller något sånt där.
Sitter lite på nåder eller vad man säger.
Ja, just så. Och om inte annat så på nålar.
Ja, lite så. Kanske var bättre. Hörru du, hur har vi det med Herren och livet?
Sist jag kollade så mådde Jesus bra.
Ja.
Och jag mår bra. Jag har som vanligt ont i ryggen, fast inte så mycket idag.
Ja.
Men annars är allt... Jag börjar säga så här nu. Att jag brukar säga att allt är under kontroll, men det är ju inget som är under kontroll egentligen. Så, det är väl det jag lever i lite grann. Man får ha, om man har kontroll fläckvis så tycker jag att det är ganska godtagbart faktiskt.
Ja. Och det är väl också, det är ju ett tillstånd man får försätta sig i. Nu vet jag inte vad jag är. Nej, men jag tänker så här, att man får acceptera att man inte har kontroll.
Ja.
Alltså det är ju en konst som är svår, men klarar man det, att så här, ja men det är rörigt, nu tänker vi jobbet då, det jag tänker. Och att det är rörigt, jag kan inte ha kontroll på all del, men kan jag ändå vila i, ja men det är som det är, så blir det ju bättre,
ja,
än att försöka springa på allting och få kontroll över allting, för det blir liksom inte, det blir inte hållbart.
Nej.
Och en sån chef vill man ju inte vara, om vi tänker utifrån chefskapet, att någon som, ja, vad gör du nu? Liksom, alltså, så här,
nej.
Det vill man ju inte.
Nej, verkligen inte. Det finns en gammal låt som du inte har hört och som ingen annan har hört nästan heller. Som kom någon gång på 80-talet eller något, jag vet inte. Den heter Jag vet att jag ingenting vet. Och då är det en äldre skådespelare som mera talar än sjunger. Och det handlar om att när han var ung då visste han allt. Jag vet. Och sen så slutar det sista raden. Det enda jag vet är att jag ingenting vet.
Ja.
Och det är vackert på något sätt. Ja. Och liksom att man kan landa i det till slut. Och som du säger, vila i det också på något vis. Att jag vet inte det här. Men jag vet att jag inte vet det.
Ja.
Alltså, jag kan inte allt. Jag ska inte kunna allt. Och det är så det ska vara. Det är helt okej att det är så.
Där kan man ju stämma in väldigt bra med sinnesrobönen. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och det är väl det här förståndet man hoppas kommer ju mer man får leva och bli livserfaren. Så här, men det här kan jag kontrollera, det här kan jag inte, och det får jag bara acceptera.
Så här är det liksom, ja men visst.
För det är roligt när vi jobbar med unga människor som du och jag gör väldigt mycket, och vägleder och sådär. Att de är så väldigt, så här är det.
Alltså, ja, just det. Just
och när jag tittade tillbaka, jag var likadan.
Ja.
Alltså jag var mycket mer säker när du och jag började jobba.
Ja.
Fast jag hade mycket mindre erfarenhet, men då så här är det. Och nu vet man ingenting.
Alltså
det är nog för ödmjukt och fint i det. Att man har förståndet att säga att... Men, nej, jag förstår inte mänskligheten. Så.
Nej.
Man tycker att man har fått kläm på saker. Nej, men... Så, nej.
Det här får vara så.
Ja,
liksom.
Ja.
Som Luther sa, lyfta på hatten. Det var en... För min del också ju. Det är inte riktigt samma sak, men nästan. När det gällde min... prästtid liksom. I början så var jag också mer säker på saker och ting än vad jag är nu.
Ja, ja.
Så här, vad är viktigt? Alltså, måste Jesus gå på vattnet? Ja, det står ju där. Det måste Jesus. kanske inte, ja, åtminstone innan jag prästvigdes så hade jag så här, ja, jo, det måste vara så här, för annars så faller allting liksom. Nu är jag så här, ja, ja, okej, ja, 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 det får vara liksom. Jag förstår att jag kan inte det här, jag förstår inte det här.
Nej.
Men det är fine liksom. Ja.
Så du känner dig ändå trygg i din identitet som präst.
Ja, ja,
för
ja,
det är väldigt roligt när man ser de här nya prästerna som kommer till oss ibland, antingen som gör sitt adjunstår eller som är nyexade. Så.
Ja, ja, just
och,
det.
Och hur saker ska vara på ett visst sätt. Och det är ju konstigt, man förhåller sig till sin studietid. Att så här vart jag lärd
att
handboken skulle användas. Och så vidare och så vidare. Och sen kan man mer och mer ju säkrare man blir. Gå ifrån det, för man vet
för
vad som funkar i
verkligheten. Om man kan kartan så kan man lämna den ibland. Liksom.
Precis.
Så är det. Ifall det är någon präst som lyssnar så måste jag faktiskt för den skulle rätta det du just sa. Alltså, antingen så man är nyexad eller gör sitt adjunktsår. När man gör sitt adjunktsår, då är man nyexad. Så, ja. Så precis. nu var jag tvungen att, det är någon sån här
Tourette-grej. Och det är helt rätt, och det vet jag också. Så att det var bra att du rättade det. Det jag menade såklart när man är nyanställd efter sitt adjunktsår och kommer ut
till sin ett år som
precis
präst,
liksom. Och kommer ut kanske sin första fasta tjänst som präst. Precis. Då har vi rätt i det. Men det är väldigt spännande när man ser, tänker man så här, du kommer inte vara så här om 5, 7, 10 år.
Nej, just det.
Och så har man oftast fått rätt.
För om den är likadan så är det kanske inte alltid känns helt bekvämt liksom. Om man fortfarande håller fast vid det till 100% att så här måste det vara, så här är det. Men det vanliga är ju som du säger att man slappnar av lite i sin, ja, dels i sin identitet men i sin tro också på något vis liksom att, och i alla möjliga sammanhang som du var inne på nu. Alltså, jag kan inte det här.
Nej.
Jag kan inte allt. Jag förstår inte allt. Och jag måste inte kunna allt.
Och jag är lika mycket präst för det. Eller vad man
visst. Man kan inte heller göra... Där har jag fortfarande svårt. Alltså, vi kan inte göra alla nöjda. Jag vill gärna att alla ska vara nöjda. Men det går inte. Därför att jag är inte Gud. Jag är en människa.
Ja.
Så att jag kan inte göra alla nöjda. Alltid kan det finnas någon som... Alltså, om jag gör en gudstjänst så är det så självklart att några tycker att det är bra och andra tycker att det är sämre.
Ja.
Men och det får väl vara så. Liksom. Men när det gäller en begravning eller en vigsel, man vill att de ska vara nöjda. Så är inte alla det. Så,
för att det är once in a lifetime.
Ja, och man har olika uppfattningar om vad som är rätt och vad som är fel. Jag hade för ett tag sedan så blev jag... det är att ta i och säga utskrattad, men nästan.
Ja.
När jag talade om att, för det var i samband med en förrättning som man sa, alltså en kyrklig handling.
Mm.
Som då jag förklarade att vi får inte spela Spotify i kyrkan.
Mm.
För den här personen ville ha det i ett sammanhang. Att vi skulle spela Spotify, det får vi inte göra för vi har inget avtal med Spotify. Mm. Man har inget så här företagskonto, utan vi har en annan grej. Så. Men så sa jag att man kan fortfarande spela CD-skivor. Och då, okej. Mm. Men så här, det här är mina... Där möts två världar också på något vis. Så här, för mig, då menar inte jag för mig som... den jag är, som är en gammal själ i en inte riktigt lika gammal kropp, utan som tycker om gammal musik och fortfarande köper CD, utan men det här det vi kan erbjuda det är
det här.
Musikbanken som det finns nu i Svenska kyrkan som man kan gå in och leta låtar på eller CD-skivor.
Ja.
Alltså det är vad vi har.
Ja.
Och utifrån så va CD-skivor.
Jo men det
slutade alltså... jag använda 1935.
Det är ju om man då tar perspektivet just i det här exemplet och ställer sig utanför så är det klart att man tycker att kyrkan då blir mossig.
Man kan inte
spela Spotify, det får ju bara spela. Att vi ska vara så då korrekta. Och
vi har ju möjligheten. Alltså,
utrustningen har vi ju eftersom vi kan spela från annat.
Ja.
Men vi har inte det och då har vi valt en annan. Det är vad det är. Men man kan verkligen förstå det.
Absolut.
Jag stötte på någonting liknande... Nu minns jag, men det vart så där skrattretande för mig. Har ni inte kommit? Ja, det var en banksituation kan vi säga.
Aha.
Och då har jag ett sparande på ett ställe som det går inte att kolla saldo.
Aha.
Det finns ingen internet liksom, utan man får ringa dit.
Ja.
Och så får man fråga vad är mitt saldo? och så här mycket vill jag ta ut. Ja. Du kan sätta in liksom på, det gör en vanlig internettransaktion, in på mitt där, ja, på det här. Grejen är att de har en väldigt bra ränta. Ja, och det är därför jag liksom orkar leva med det här. Men då sa jag det till när jag ringde. Jag bara, alltså, varför har ni ingenting som... Nej, jag vet inte. Men det är för att det här är en liten del av ett större...
Ja, okay,
alltså det är ett stort företag som har en liten del med bank. Så kan jag säga. Eller med,
ja, just det.
Men då var det också så här, men vänta nu. Ska jag börja ringa? och ja, men det är för att ni har bra ränta. Ah, ja, men du, ja, så där blir det i livet ibland. Hörru du, du sa någonting här med att man inte kan göra alla nöjda.
Mm.
Och det är ju så. Och det blir man ju mer och mer... Ju längre tid man är chef så blir man ju mer varse om det. Att ja, du får ta beslut där du inte blir... Där alla inte där blir alla nöjda inte blir liksom.
Mm.
Och sådär. Jag tycker att vi inte har haft så mycket problem med det när vi har jobbat med ungdomar. För där har vi pratat om tidigare, men där är det så tydligt med strukturen. Och sen upplever jag i alla fall att du och jag är väldigt öppna och lyhörda.
Mm,
alltså,
mm,
det har vi såklart inte alltid varit, och vi har klivit folk på tårna. Det är vi 100% med på. Men att vi ändå har ett sinne, men ungdomarna kommer, och man gör inte så här länge, man säger inte så här länge. Och då har du och jag, ja, men visst, vi tänker på ett annat sätt liksom, har lärt oss och så här. Så jag tycker, men när man jobbar med, när man har personal och vuxna, så ibland det blir som chef, så det blir utmaningar där att kliva folk. Och jag ska inte gå in på absolut några detaljer, men jag har en som har funnits i min situation väldigt länge. En frivillig medarbetare som nu bara, det körts ihop sig totalt. Och jag är jätteledsen för det. Att det blev som det blev. Och så börjar man rannsaka sig, vad är mitt i det här? Och vad är någonting som är utanför och sådär. Och så, ja, men det är skitjobbigt det där. Mm. När man gör någon ledsen,
ja, det
på
vill
riktigt.
Man verkligen inte göra. Nej,
och så bara, men nu lämnar jag det här. Nej, men hur kom vi hit liksom?
Ja,
och
ja.
Det är verkligen tråkigt. Men det är också en del av det. Av paketet.
Och det vet man ju med huvudet. Alltså man vet så att man går in i ett chefskap. Så här, det här ingår i mitt jobb att göra folk besvikna ibland och ta beslut som folk inte gillar. Och det vet jag med huvudet.
Ja, men med hjärtat,
vet jag det inte. Därför att man fattar först när det händer. Liksom. Oj, nu blev den här på riktigt ledsen på mig.
Ja.
Och ledsen för det här beslutet som jag tog.
Och väljer kanske dessutom att lämna och inte vill vara kvar.
Precis,
liksom.
Ja, i så fall är det ännu jobbigare såklart.
Och jag tänker att där har kyrkan en särställning som gör det ännu svårare. För att man har en bild att kyrkan ska vara på ett annat sätt än ett, alltså ett företag.
Ja. Lite bättre.
Lite bättre, mer humant. Och så här. Och det är ju kyrkan. Och det är ju också en problematik som finns. Att det går så, vi stretchar så väldigt långt. Att allt ska få plats alltid och på alla sätt och så där. Och att vi gör oss själva en björntjänst ofta. Men det är en svår... Men så här, du som präst, om du stöter på någon så är det ju många som, men då är du en god människa.
Ja, just det.
Och det tycker jag ju att du är, men du är ingen övermänniska.
Nej,
du har ju dina fel och
brister
och blir förbannad i ICA-kön som alla andra.
Absolut,
och sådär.
Absolut.
Men det finns ju en bild och en föreställning att du ska vara lite bättre.
Ja, just det. Och är man inte det så, alltså om man, när det uppdagas att man faktiskt inte är det, då faller man på något sätt liksom. Vänta bara, hur kan det här vara? Och vad hände där? Liksom?
Och därför fallhöjden för kyrkan, och i vårt fall då Svenska kyrkan, är ju väldigt hög. Och det blir väldigt snaskigt om det är någonting som händer i kyrkan att skriva om det. För att man har den för, men kyrkan är... Klart inte alla tycker så, men många tycker det. Men ni ska ju vara lite bättre.
Ja, just det.
Sådär. Och så gör någon framförallt om det är en präst, för den ligger ju också dessutom lite över, så har den gjort något dumt.
Ja.
Då vill man ju gärna skriva om det.
Det där har vi också sagt
100 gånger.
Just det med de här rubrikerna. Det är en rubriksättares, liksom, eller löpställningsmakares våta dröm att skriva sex präst, kyrka på samma löpsedel.
För det blir inte samma sak med sex snickare.
Nej, kyrkans och sen något sånt. Och så sex och sen eller
någon annan skandal liksom.
Ja, droger. Det är alltid, ja. då det är snaskigt att skriva om det liksom på något vis.
Det. Ja, så är det. Hörru du, en annan sak som jag har upplever just nu, det är att man får ju upp såna memory, minnen på Facebook.
Ja, just det.
Och det så slår det mig att vad annorlunda jag, man, använde Facebook för 10 år sedan.
Ja.
Alltså det skriver man ju varje dag typ så här, på väg till gymmet, haft en bra dag på jobbet. Men ja, sånt där. Det är ju roligt att, ja, men för idag så är ju Facebook mycket, mycket sämre tycker jag. För att det enda man ser är att folk delar artiklar, bla bla bla. Det är ju väldigt få som så här, postar en någonting
tanke,
om sig, en tanke, ja. Utan det är mest delande, det är mest bara överflöds av reklam och så här.
Och man kör alltså delar från Instagram och visar sin lunch. Alltså,
absolut,
så
är det, men det ser skillnad, det ser,
klart innan jag säger
det. Ja, men det är skillnad idag. Ja. Så utan att då var det mycket mer. Men okej. Okay. Men det jag får upp just nu, för det är ju också till sommartid, jättemycket minnen där det är så här, 10 år sedan, 12 år sedan, 8 år sedan, fram till ungefär 6 år sedan. Så här, jag har världens bästa jobb, vad roligt, ännu ett läger gjort. Det är väldigt mycket glädje kring jobbet.
Ja.
Och det är väl lite för att i sommartid, du och jag kom hem från ett läger.
Ja,
var någon
bild, ja, just det,
boom,
just det.
Ännu ett år, du och jag hade haft konfirmation, det var glädje. Så här.
Mm.
Men jag känner inte den glädjen längre. Eller just nu. Och det tänkte vi kunna prata lite om. Det är problematiskt. Ja. Alltså att känna den känslan. Och då börjar man ju rannsaka sig själv. Vad är det då? Jo, men för det så var jag ju mycket mer ny i jobbet för 10 år sedan.
Ja,
och det var spännande
det,
och så. Och jobbade då uteslutande med ungdomar.
Ja,
det var så fruktansvärt roligt liksom.
Ja.
Och det är fortfarande roligt, men det är mer utmanande idag, det är annat liksom. Och jag har inte de där bitarna kvar. Nej, men det var bara så här, du måste ju också upplevt det där i omgångar. Så här.
Absolut, alltså, och jag känner igen båda de här grejerna som du tar upp här. Det är dels lite mer roliga, på väg till tvättstugan. och nu, jag skriver väldigt, alltså då var jag väldigt aktiv på Facebook. Nu har jag är mer aktiv på Twitter,
med
och på Instagram.
Sånt, alltså,
därför att jag tycker det är mer givande liksom. Och när jag delar något på Facebook så är det de här också tråkiga bilderna på lunchen eller vad det nu kan vara för någonting som jag själv är ganska ointresserad av, men förväntar mig att alla andra ska vara intresserade av när jag äter.
Så är det.
Så det är väldigt, och det tänker jag på ibland också. Bara, i hela världen skriva, sitter på bussen, jaha, vem far och bryr sig om det?
Jo, men man använder det på det sättet.
Det var så.
För alla gjorde det, och då var det så bara.
Ja, just det. För det här, jag tror att det äldsta, 11 år är nog det äldsta jag kan få, tror jag. Alltså för att det var då jag skaffade. Så då brukar jag komma upp 11 år, och då är det något sånt här. Att, ja, sitter jag. Idag ska jag förbereda en mässa. Så, ingen bryr sig. Så. Men som sagt, det var så man gjorde.
Ja.
Och det andra också. Ja, det här är, för min del är det ganska, ganska konkret. Liksom, att jag får upp hela tiden också så här. Inte för att jag vill skryta, men det här är min arbetsplats.
Ja.
Och så har jag en bild på den kyrkan jag jobbar. Liksom. Och så här, och där, ja, och jag har fantastiskt jobb. Det här är, titta vilka fantastiska arbetskamrater jag har, så har jag fått någon present eller något sånt där. Liksom. Och så blev det ju så, sen är det så tydligt att när jag sitter och ser det nu så tänker jag, jaha, så där tänkte jag.
Uh-huh. Uh-huh.
Och för mig blev det ju en tydlig, konkret brytningspunkt. Liksom. Det var en grej som hände som gjorde att min glädje i jobbet försvann under en period. Sen fick jag en stor del av den tillbaka igen, och nu kan jag tycka att jag har en ganska stor glädje på ett sätt, men kan samtidigt inte den här, vad ska man säga, naiva glädjen liksom.
Nej.
Utan det, ja, men jag tycker jag är glad åt det jag gör, och jag okej, det händer saker som jag tycker om och så här. Men nej, det är inte jag vet inte när jag skrev en sån uppdatering senast.
Nej, för att
vilken glädje och så.
Jag hade inte skrivit det om det inte var genuint, utan det är jag kan läsa det. Så kan jag tänka tillbaka, ja, men då hade jag själv kommit hem från det där lägret 2005. Det var ju superkul. Det man får upp minnen och minnser.
Ja, just det.
Och jag tyckte verkligen att det var kul. Sen är det ju så att jag var 10 år yngre. Jag var väldigt ung då.
Ja,
och min första liksom, fasta tjänst. Och jag hade längtat så att få jobba just i Sollentuna församling. Och med konfirmander och få ansvara för det. Men ja, jag vet inte, det gör mig också lite orolig. Får jag tillbaka den här glädjen? För det handlar ju om saker. Dels handlar det om att vi har andra tjänster idag.
Ja,
alltså så är det ju. Man får se mycket mer av det som inte är så bra. Ja, alltså, så. Ja. Du har mer insyn och du får hantera saker som är jobbiga och sådär.
Mm.
Jag tänker också att det finns ju en poäng att jag är där idag, för jag hade inte tyckt det var kul att göra samma sak jag gjorde för 10 år sedan. Jag hade varit för gammal för det. Eller så.
Ja, just det.
Så ska jag inte säga. Men jag hade...
Det hade blivit stiltje, för mycket stiltje.
Ja, liksom. Så, det är bättre. Det handlar inte om ålder, utan det handlar om hur länge man tror jag gör en sak. Men jag vet, det var något så bara, för det har kommit så mycket nu, sista... Ja, men under den här sommaren kanske, jättemycket minnen. För, och det är ju också, det har alltid varit den roligaste tiden, för du är i läger, och jag har ju sagt läger 100 gånger. Men bara för att förtydliga det. Men det gör någonting med mig. Jag börjar fundera så här, känner jag inte, är det inte...
Men jag tänker på ett sätt så skulle man kunna jämföra det med att lämna sin barndom också på ett vis. Alltså, vi brukar ju ofta skoja om att dels att jag tycker väldigt mycket om korv, vilket är sant, men inte så jädra mycket som man
skojar om. Att det är liksom det, jag fattar det.
Och också tar jag upp hur mycket jag älskar julen. Och jag älskar julen. Men när jag var liten, då levde man ju i det på något vis. Wow, nu kommer julen och det är magiskt. Och föräldrarna skötte om där, de städade, de gjorde i ordning. Så här. Sen fick jag vara med och pynta för all del. Men ändå, det var någon som såg till att det här blev gjort. Liksom. Och sen kom julen, då fick jag presenter och liksom hade kanske köpt en tomte till mamma. Så här, men resten... Så här. Och överhuvudtaget, liksom, att man åker på semester. Ja, men nu hoppar vi in i... bilen och så åker vi iväg till semestern. Så här, jag behövde packa mina mjukdjur i princip och någon bok och så här. Sen åkte vi liksom. Medan mina föräldrar hade jobbat i 3 veckor innan för att vi skulle få koppla av i en vecka. Eller var det nu 2 veckor. Ja. Och på något vis är det likadant nu. Liksom. Så att men nu är man dels i kraft av att man är äldre och har mer erfarenhet så förväntas man göra andra saker än bara stå storökt och titta, och vad härligt det här är alltihopa. Man förväntas att vara en av dem som ser till att det här händer. Och det gäller väl nu, eftersom jag tillfälligt är chef och du är chef finns ju det också liksom, att man har ett helt annat ansvar. Man kan inte bara sväva runt och säga fantastiskt det här är, så här, utan man måste se till att det blir fantastiskt. Man måste vara en del av det, liksom.
Just det.
Och jag tror att på något vis är det där går det en del av glädjen. Det var det lite menar med den naiva glädjen att den går lite förlorad. Man har inte den här barnatron eller barnasinnet på samma sätt längre när man ser på sitt jobb eller sin omgivning, utan jag är fin, jag är fin, ja det är jag verkligen, men jag har det bra, och så här, jag kan tycka, men jag är nöjd, jag är ungefär på den plats jag skulle vilja vara just nu, men den här storögda förvåningen och liksom, den är bort. För att jag har också sett andra delar av det.
Liksom. Men visst, det kan vara... Jag köper det verkligen. Det här naiva är ju... Det låter så, men jag håller verkligen med. Jag hittar inget annat ord. Jag förstår vad du menar. För att när jag började... Jag var dels ung. Jag hade sett fram emot så mycket. Få jobba med de här grejerna. Och få vara ansvarig. Och sen... Och jag kan ju se samma glädje i mina... både yngre och nyare kollegor som och då känner jag så här, skönt att den här glädjen finns kvar, och den här branden, glöden att så här, verkligen, och
du så var väl typ 23 när vi åkte på vårt första
läger. Typ 22, 23 någonting.
Och det är en annan,
precis pluggat sak, klart och så här, bara nu och sådär.
Just det.
Ansvara.
Det vore ju förfärligt om du inte skulle ha känt ändå, så att säga.
Ja, precis. Och du då vid det tillfället var väldigt ny i din prästidentitet.
Ja, det var jag, absolut.
Och så där skulle hitta den och så. Så att det kanske är så enkelt att var sak har sin tid.
Det är klart att jag vill tycka att julen är lika rolig nu som jag tyckte då. Jag tycker fortfarande om den, men jag skulle vilja uppleva det här barnsliga. Men det går inte, därför att den dörren är stängd. Det har jag gjort. Det fick jag under en period, men nu får jag inte det. Förmodligen är det samma sak, kanske, när det gäller... Sen menar jag inte att man inte ska ha kul på jobbet, för det tror jag både du och jag har också. Men att den där storögda, beundrande förundran liksom. Wow, det här får jag göra. Och yes, och det här, jag är mitt i det här och det här är roligaste man kan göra i hela världen. Så här. Den är borta, för den dörren är stängd. Liksom.
Precis, men en dörr som jag tycker inte stängs, fast vi har gjort det så mycket, det är när man får höra de här våra ungdomsledare och våra, när vi är på konfirmander, deras livsberättelser. Mm. Där man får, där, visst, nu har vi hört mycket och vi har en erfarenhet, du och jag tillsammans, som är enorm på hur vi ska hantera saker. Mm. Men den blir man ändå förundrad över. Mm. Vad evangeliet gör med människor. Alltså den och det, så länge den glädjen finns kvar. Det behöver inte vara, det blir så konkret på läget. Det är därför det är så lätt att hamna där. Ja, för det är en gemensam erfarenhet vi har också. Mm. När vi ser vad konfirmanden, så bara, vänta nu, det händer någonting med dem och de faller ner på lätt. Den glädjen då i evangeliet, den är man lika glad för idag.
Ja,
och den är lika spännande. Det blir konkret där, jag ser samma sak kan man se i kyrkan på vardagsbasis också, såklart. Att det kommer in någon som började komma in hos oss som var väldigt trasig.
Ja.
Och sen har kontexten, evangeliet, Guds försyn gjort människan hel på något sätt. Ja. Och det är ju, det är hela behållningen.
Det där slutar man ju aldrig
nej,
tror jag.
Nej, det hoppas jag. För slutar man fundera sig över det, då kanske man ska göra något annat på riktigt. För då infinner sig någon bitterhet, tror jag.
Sådär. Ja, just det. För det är precis. För det är den man är rädd för, den här bitterheten. Ja, när man liksom måste vara cynisk på något vis och inget är vackert längre.
Nej.
Och den är jag livrädd för, att man ska känna liksom att det finns inget som är vackert. För det, man har ju träffat, jag tror det har ju säkerligen gjort både du och jag, träffat människor som har hamnat i det där.
Ja.
För att
man rullar på.
Och det finns en bitterhet i att ja, men det där har jag sett förut, det kommer ju aldrig fungera. Det går inte. Ja, så där låter de nu, men hur låter de man två dagar? Alltså sen åker de hem och så kommer de att göra det här istället.
Ja.
Men den är jag livrädd för att hamna mer konstant i. Sen ibland hamnar vi väl lite där.
Det är självklart, vi ska ju inte vara tro för mycket om oss själva. Det är klart vi gör
men
det
att man
också.
Lever, men att det är ens personlighet plötsligt. Liksom. När man, vad som än händer så, ja, det kan du ju tänka. Men det kommer ju inte vara. Och det där kommer ju inte vara. Och det där vet jag, och så där säger ju folk. Men sen, nej, fy fagelöntan.
Precis. Nej, och jag tror så här, och ibland tycker jag att det är jobbigt, men då tänker jag att evangeliet, Gud är större.
Mm.
Alltså, jag kan ju ibland, i ärlighetens namn, det har ju lyst igenom den här podden, tappa lite tron på vår egen organisation.
Ja,
den var också mycket mer naiv och eller jag hade mycket större okunskap om alla delar förut. Och så här, men sen kyrkan, det är det bästa. Vet jag. Jag var så enormt stolt över hela liksom, kyrkan. Och sen, ju mer man jobbar så här, det är också mycket skit.
Ja,
så.
Ja.
För det är människor som ibland väljer också att göra fel. Men det är bara att vi är människor, då blir det fel.
Mm.
Och det blir tokigt och det blir så här, varför gör vi så här? Men jag tror ju fortfarande på glädjen i evangeliet och att Gud är större. Så att det, och så länge jag gör det så känns det ändå hoppfullt. Liksom.
Och i min situation så kan det också vara att även under den perioden när jag tyckte det var som tristast att gå till jobbet, så hade jag fortfarande, varje gång jag hade gudstjänst, eller ledde gudstjänst, då kom glädjen. För att stå där, gå in, i mitt fall då klä om till liturgiska, alltså prästkläder. Man tar på sig någonting liksom. Jag har förberett en predikan, jag går in där. Och så ser jag människor som sitter där och lyssnar och märker att det här är något som tas emot på ett bra sätt. Man sjunger, det kanske är en kör som sjunger. Vi sjunger psalmer. Och då kommer glädjen. För den glädjen, där har jag inte blivit nerslipad.
Nej, just det.
Det kan jag fortfarande efter, nu är det jag är inte 1000 år i tjänst, men i alla fall 15 år i tjänst. Och den glädjen är lika stor nu som den var tidigare. Ja. Det här med att gå in och göra det här, en gudstjänst som betyder något för folk och för mig också.
Just det.
Liksom.
Just det.
Och göra, sen allra helst såklart om dina speciella sammanhang. Ja, men nu är det påsk och då ska vi glädjas åt det här. Men även en vanlig, simpel, om man säger så, veckomässa eller mecka. Mm. Det här gör vi, det här är fint, vi gör det här tillsammans. Det här är fint liksom. I mitt fall, det har jag talat om förut, jag tar upp det alltid. Men nu, vi sitter här på en onsdag. Onsdagkvällarna har jag dragit igång igen de här andakterna, kvällsandakterna, som är livesända på Instagram och Facebook. Och det där, det är också en grej. Det kan pirra lite i min mage innan. Ja. Så här, det här ska, åh, ikväll får jag göra det här.
Liksom. Just det.
För där ser man att det här är något som betyder något för folk. Det här är viktigt. Det sitter inte jättemånga och lyssnar, men det är några stycken. Och vi får en dialog, för de skickar saker i kommentarerna.
Just det, just
så.
Det.
Och det här, sådana grejer. Ja, men det här är på riktigt. Det här är glädje. Liksom.
Men du visar på att det som blir på riktigt, det är också det som är viktigt.
Ja,
alltså,
ja,
men, i precis. Den här direkta vägen, när du får ha en när du har en begravning, du får till ett griftetal som blir till hopp i mörkret. Det är klart att det skänker glädje liksom.
Mm.
Jag tycker en sak är väldigt rolig, det är när vi har konfirmation. Eftersom jag tycker, du har ju svart bälte i att ha konfirmationsgudstjänster. Alltså predika för folk som inte brukar vara i kyrkan. Det är du bland de bästa jag har mött på. Och det är så roligt att säga, för de kommer in där, smyger in i kyrkan, de har så låga förväntningar, alltså det ser man i ögonen så här. Och så får alla skratta och vara med och så här. Det måste ju också vara en tillfredsställelse, för när du ser dem så här, okej, vänta ni, och så gör du dina knasigheter som har en så stark poäng, och så blir det så himla bra. Och så,
för det där är ju något som även, det har jag ju aldrig varit särskilt hemlighetsfull med, att i början när jag hade konfirmanden så tyckte jag inte att det var så roligt. Men hela tiden har jag tyckt att konfirmationsgudstjänsten har varit rolig, för då är det liksom bara, tidigare så sa jag, det här är efterrätten. Det här är bara kul liksom. För då har man kanske haft en period som inte
är så
kul. Men sen så kommer det här, och då är det glädje, då kommer de här ungdomarna, ungarna, barnen, vad vi nu kallar dem för, och så deras föräldrar, och och det är något stort, och kyrkan och organisten spelar, och det är vackert, och så, yes, och så där har jag också verkligen funnit mig till rätta.
Ja, verkligen, så otroligt nu. Bra.
Och där är ju, och det är också, det är verkligen en glädje att se att de här, som du säger, föräldrarna som kommer hit och förväntar sig, jag vet inte vad de
förväntar sig, men inte det, vet väl inte de heller liksom.
Nej, men de har någon uppfattning om så här i kyrkan, och så visar, nej, det fick ni fikon där, för så här var det inte,
utan
nej,
det
är roligt. Det är också sann glädje
liksom. Absolut, verkligen. Absolut. Hörru du, ska vi kasta oss på någon vad du nu har?
Ja, det kan vi göra. Det här långa inledningen var ju så lång, så vi skulle nästan kunna avsluta här. Men vi tar några. Vi har hittat nämligen några motioner. Vi antydde ju det förra gången där, att det är dags för kyrkomöte igen.
Ja.
Och nu har jag plockat fram några motioner. Och nu är det så här, att det jag slogs av är att... Jag brukar ju tycka att det är kul att plocka fram lite annorlunda saker, eller som jag uttryckte det lite elakt förra gången, knäppa. Så. Den här gången är det så här att de som har varit absolut flitigaste motionärerna, det är Sverigedemokraterna och de mera konservativa. Liksom. Och då tycker jag kanske inte alltid som dem.
Nej.
Men samtidigt så vill jag inte sitta och läsa upp en massa motioner bara från dem. Jag har den första här som jag har, det är faktiskt en sverigedemokrat som har motionerat om det här.
Yes.
Och jag tycker inte att, alltså det här är en grej som, ja, men det här låter inte så tokigt alls. Och förslag till kyrkomötesbeslut, det är så det ligger till. Man skriver som ett förslag att så här ska kyrkomötet besluta, och sen gör kyrkomötet som det har lust. Och det här är förslaget. Att kyrkomötet ska besluta att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda de tekniska förutsättningarna för att låta församlingarnas swish-kollekter avidentifieras innan transaktionerna delges församlingen. Alltså man ska kunna swisha en kollekt utan att någon ska veta vem det är som har gjort det. När man lägger en kollekt peng i kollekthoven, så ser ju ingen vem som har lagt byxknappen och vem som har lagt hundalappen liksom, eller vem som har lagt enkronan, eller som jag själv har gjort några gånger, därför att jag inte hade några pengar, eller framförallt inte några kontant. Man lägger i ett antal mynt, tre spänn, eller vad det nu är de har råkat ha i fickan. Ingen vet vem som har lagt vad, men swishet då, så då ser man ju liksom vem som...
Andeslagen med att det är så.
Inte jag, inte mig heller, förrän det här...
Ja, jag vet, alltså, om du swishar mig så ser jag att det är från källdället.
Naturligtvis, men att det är just i kollektsammanhang.
Att det blir en icke-anonym grej då som är spännande.
Så då kan man se att Kjell Dellert har gett 5 spänn den här veckan. Medan Kjell Karlsson har ju gett
en 500. Ja, men spännande. Liksom.
Ja. Så här har man då föreslagit att i dagens samhälle sker fler transaktioner mellan såväl kund och affärsinnehavare som mellan privatpersoner kontantlöst. I butikerna betalar vi allt större utsträckning med kort, och mellan privatpersoner har mobiltransaktioner genom Swish etablerat sig som en dominerande aktör. Detta leder påstående, till att allt färre personer ens har några kontanter med sig, det vet vi ju. Och därmed har även beloppen i kollekthovarna blivit allt lägre. Det kanske är en för långtgående slutsats att det beror på det, men absolut, när man kommer runt med kollekthoven,
jag har, det är väl klart att det blir lägre i kollekthoven.
I kollekthoven, ja, absolut.
Men kollekten behöver inte...
Nej.
Precis, men i själva hoven så är jag helt övertygad om att den blir, för att de flesta då swishar eller går till kollektomat.
Jag har inte själv, jag brukar gå runt med en 20-lapp i min plånbok. Nu har jag inte ens det, men normalt så brukar jag ha det. Annars aldrig,
jag har aldrig kontanter.
Och då är det ju att det ska vara att man på något vis, det finns en genomgång, det blir lite tekniskt. Men att, hur kan vi göra för? Och det här, ingen dum idé alls. Vi är för.
Nu tar vi det. Bara det går att lösa, det vet vi inte.
Ja, nej, det har jag ingen aning om såklart.
Ja, det får någon annan läsa.
Här har jag kommit till andra änden av skalan, kanske man skulle kunna säga, fast inte riktigt sant. Nämligen från VISK, det vill säga vänsterpartister i Svenska kyrkan, eller Vänsterpartiet i Svenska kyrkan. Jag vet inte exakt hur det uttalas, eller uttyds. Krisplan. Förslaget är, kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta en handlingsplan för kriser för församlingar att tillgå, innehållande konkreta förslag hur man kan gå tillväga, vilka lagar och regler som gäller. Det ska också finnas en tydlig enhet för församlingarna att vända sig till med dessa frågor. Motiveringen är så här. Under pandemin har många församlingar fått väldigt många nya och svåra arbetsuppgifter, inte minst vad gäller digital kommunikation. Många har fått gå över till digitala träffar och livesändningar. Det har varit många nya lagar och regler att förhålla sig till, upphovsrätt, GDPR, vilka program som är tillåtna etc. De flesta har var på sitt håll fått uppfinna hjulet. Det har blivit tydligt vilken skillnad det har blivit för små församlingar med små medel och få anställda jämfört med större församlingar och samfälligheter. I denna kris borde det funnits en plan från riksnivå som kunde underlättat både för små och stora enheter. Kyrkokansliet borde varit spindeln i detta nät där man kunde få reda på hur man kan gå tillväga, vilka lagar och regler gäller vid till exempel digitala möten och sändningar, vad man bör tänka på etc. etc. Nu, så här, det är svårt att säga nej, det ska vi ska inte ha någon regel, alltså någon möjlighet att gå och fråga någon vad vi ska ha. Så här. Men sen kanske det är just ut efter pandemin, den kunde ju trots allt ingen förutsäga, och följderna av den, att vi faktiskt fick ställa in i princip all vår verksamhet, den grejen kunde ju ingen förutsäga. Nej. Men absolut, visst, jag förstår ju tanken. Sen vet jag inte riktigt hur det här rent praktiskt går att genomföra.
Hur stort ska det vara? Ska det innefatta allting? Jag svängde lite medan jag läste och tänkte, nej, men det här är ju inget för oss. Men sen är det klart att sen när det kommer till de här orden, för den lilla församlingen, det lilla sammanhanget, för vi är ett väldigt, väldigt stort sammanhang som har...
Ja, just det.
Resurser på ett helt annat sätt än vad en liten församling har. Självklart. Ja, så där får jag vara ödmjuk. Där svängde jag lite i tanken. Och sen så här, efter den olyckan vi hade i vår församling för 6 år sedan, så har ju vi utarbetat en krisplan som vi använder i framförallt all lägerverksamhet.
Just det.
Som är otroligt bra. Ett professionella på krishantering har också gjort ett underlag till oss. Och det är klart att skulle en sån finnas på nationell nivå så man kan... Ja, det är väl
så också på något vis att vi hade ju en okej, tror jag, säkerhetstänk redan innan det här. Men det måste hända någonting för att det ska ställas på sin spets. Alltså tyvärr...
Vi hade inte förändrat den säkerhetstänk som vi hade som var bra. Om inte det hade hänt. Så är det.
Nej,
för då hade vi inte sett behovet av.
Nej, och jag tänker att det är likadant här. Alltså, nu hände pandemin. Ja. Så hade den inte hänt så hade ingen efterfrågat någon sorts nationell krisplan. Kanske. Jag vet inte.
Nej, men det var ju väldigt svårt.
Intressant
absolut. Men, det kommer säkert bli avslag. Men som de flesta blir. Men det var ju... Alltså, vi satt ju som... Vi tänker vårt stift. Vi väntade på biskopens utlåtande. Kommer du ihåg det där? Ja, biskopen skickade ju till alla kyrkor där. nu firar vi inte längre några fysiska gudstjänster.
Just det, ja,
är min rekommendation. Eller vad det då, för kan ju inte, det är ju det också, för varje församling i sin egen organisation och organisationsnummer, så biskopen har ju inte den makten.
Inte men, formellt så att
nej,
säga.
Nej, men det är klart, men, ja. Om, är man en klok kyrkoherde så lyssnar man på det. Och ja. Det var ju rätt liksom.
Ja, ja,
men visst. Ja, gillar tanken så.
Ja, absolut. Det
som glad sagt, jag är inte överreda i det där.
Nej, det känns svårt att genomföra, men tanken är såklart god. Jag kan ju ta någon till här kanske.
Ta någon till, så kanske vi kan spara,
vi kan
några,
spara
till,
några till nästa vecka kanske. Men här är en från en medlem i FK, står det. Jag tar för givet att det är frimodig kyrka, som det betyder. Förslaget är fastställa titlar i rubriken. Att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda titlar för av kyrkoherdar delegerade uppgifter till andra medarbetare och att återkomma till kyrkomötet med förslag. Det låter ju krångligt. Det handlar om är att, eller jag kan läsa motiveringen. När man läser annonser och hemsidor föreligger en rad olika titlar på innehavare av prästtjänster. Ibland även diakoner och pedagoger. I pastorat och församlingar som inte är pastorat. Exemplen är många. Verksamhetsområdeschef, pastoratsområdeschef, biträdande kyrkoherde, chef för församlingsverksamheten med flera. Här borde det finnas en gemensam titulatur för präster och andra medarbetare som har särskilda uppgifter på delegation från kyrkoherden. Kyrkostyrelsen kan tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationerna lämna förslag på en enhetlig titellista istället för de nu mer eller mindre hemmasnickrade varianterna utan grund i kyrkoordningen. Listan fastställs sedan av kyrkomötet.
Här är ju en väldigt viktig punkt för min del. Alltså det här i mitt andra uppdrag som fackordförande i Stockholms stift, så stöter jag ju på det här väldigt ofta, problematiken med det. För medlemmar ringer till mig och så frågar sig, men jag har den här lönen. Vad är snittet i stiftet och i Sverige? Så här. Och då har jag ett sökverktyg.
Ja.
Bara som ett exempel. Ja, men vad är det för något? Ja, men då är det någonting hittepå. Alltså, ja, och då finns det inte att söka. Nej, så får man så här skrapa. Ja, men okej, är det ungefär det här? Ja, det kan vara det pedagogiska. Så här. Är det ungefär församlingspedagog? Ja, fast jag har en musikalisk kompetens. Så att jag är musikpedagog. Mm. Okej, är du kan... Du vet, det bara där blir svårt. Sen är det många arbetsgivare som jag har förhandlingar med. Där de inte vet vad de ska kalla sina personer som har fått ett extra uppdrag. Och vad de ska ge för ersättning. Så det, på det sättet vore det väldigt bra att man får en renhet. För det kan heta, du kan vara, i vår församling, ta det, där är man ju, antingen är du chef, det är ju väldigt tydligt. Eller så är du samordnare, roller har vi också.
Ja, just det.
Men jag har varit hjälpt några församlingar som har vill göra om sina system. Och så frågar man, jag vet inte, det finns lika många titlar som nästan församlingar. Alltså det finns inget enhetligt. Och dessutom finns det inga fasta summor. Och det gör det också väldigt svårt. Alltså jag har hört att ett tillägg som chef kan vara från en tusenlapp upp till 20 000. Det blir, jag förstår, det blir, man stoppar upp fingret, vänta, här blåser det sydväst. Då kör vi den varianten.
Ja,
det blir väldigt svårt så. Så att jag skulle välkomna det här. Jag tycker att det skulle vara bra liksom.
Det är ingen dum tanke.
Nej,
precis. Så det,
men jag tror kanske inte, jag vet inte hur många som har nytta. Jag skulle ha nytta utifrån min roll som ordförande.
Jag vet inte heller vilka som skulle ha nytta av det. Det väl ska vara kanske då bara att det är tydligt att den här personen heter det här, eller kallas det här, alltså har den här titeln. Och i och med det så har han den här, eller hon, de här rättigheterna, har den här arbetsuppgifterna, så att det är tydligt för andra som verksamhetsområdeschef, vad innebär det? Liksom?
För där har ju vi verksamhetsområdet, vi släpper det. Vi går på andakt,
Så sparar vi resten till nästa gång.
För det här är roligt, men om vi sparar dem.
Och då är det så att kommande söndag, om jag har tittat rätt nu i min lilla almanacka, så heter söndagen Medmänniskan.
Ja.
En mycket bekant text som du har hört många, många gånger. Jag hoppar faktiskt det första stycket. Jesus säger så här. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Mm. Det är inte 1, 2 eller 3 gånger som vi har hört den här texten och framförallt sett den dramatiseras. För det här är en av dem som man oftast väljer att dramatisera under en konfirmationsgudstjänst.
För den är väldigt tydlig.
Den är tydlig. Mm. Den är, det är en dramatisk händelse och den är tydlig och konkret.
Ja.
Ta hand om din medmänniska. Och det, jag vet inte, jag hade en diskussion med några förtroendevalda häromdagen kring det här, den här texten. Och då, alltså jag, den här väljs som sagt väldigt ofta av konfirmanderna. Jag skulle vilja tänka att det är, och jag tror att det kanske ligger någonting i det, att det är någonting som tilltalar ungdomarna det här. Men ta hand om din kompis, liksom. Var rädd om din nästa. Många tror jag ändå har den känslan. Liksom. Det är viktigt, vi ska ta hand om varandra. Sen, ja, samhället är som det är, men i alla fall. Sen kan det ju vara en mer krass förklaring att det här är ofta den som vi lämnar fram. Liksom, att det här är en av de förslagen som vi har och som man också ibland har fått dramatisera under läget. Mm. Så det är väl så enkelt också. Men jag vill gärna tro att det ändå finns något korn av det här. Att det här finns en uppriktig vilja och önskan om att ta hand om varandra. Liksom.
Så här. Och då vet jag inte om man är den barmhärtige samarien. För att jag tycker att det är väldigt lätt. Så här. Jag tycker att det är hyfsat lätt när jag är i min kontext på arbetet att vara den som tar hand om någon. Alltså för att det är inom vår ram och det ligger på något sätt i vårt jobb. Men häromdagen så var jag ute och promenera och då ligger en kille bredvid en väg. Så. Mm. Han är kanske 17-18. Och jag ser det liksom, men jag fortsätter att gå över en parkering och så ser jag att hans kompisar förmodligen är där och då går jag liksom inte dit och sen hinner jag några steg till och sen kommer en ambulans och plockar honom, så de har ju ringt så här. Men de var ju ändå så pass unga och ingen annan vuxen, alltså de, jag vet inte hur gamla de var, men säg att de var där omkring 16-17-18 år. Så hade jag ju ändå kunnat gjort någonting som en vuxen. Men valde att inte göra det. Och så fick jag så här: varför gjorde jag inte det? Ja, jag mådde lite dåligt över mitt eget icke-spontana att gå fram och kolla hur läget är. Sen som sagt, när jag stod fast en bit och tittade så kom ambulansen. Och så var det ju säkerligen bra. Men där var det, så här, det är lätt att vara. Och då kanske man inte är det. Det är lätt att vara en barmhärtig samarien i sin kontext, i sin arena. Liksom. Men då kanske man inte räknas som det.
Tanken är ju
att du går utanför din
för konfession. För det är exakt vad den här
precis,
gör.
Precis, för hade en person suttit i kyrkan och gråtit, du kommer in då som prästen. Hade prästen säkerligen inte gått förbi.
Nej, just det.
För att det är på prästens arena.
Ja. Där hör det till att man gör så. Liksom. Ja.
Och då är man inte samarien. Utan då hade det varit byggarbetaren som håller på att byta lampa längst bak i kyrkan.
Ja.
Om den, jag vet vad fan. Men du förstår.
Jag förstår.
Så är man då. Det visar på att det är väldigt svårt att vara den här samarien. För om vi då tänker att den ska vara utanför sin egen comfort zone.
Eller
kontext.
Ja, visst. Absolut.
Ja, det var något som slog mig.
Det är så lätt. Jag menar, det är klart vi läser den här texten och säger att det är klart man skulle göra som samarien. Men det är inte säkert.
Nej.
Eller jag är ganska övertygad om att jag inte alltid
stundens
skulle handla
hetta
som
samarien. Liksom. För oftast handlar det ju att det är stundens hetta.
Ja,
men som man säger. Ja, men det där och då liksom. Du ska agera ganska snabbt. Att du har den impulsen att du går fram. Så.
Ja, nej.
Vacker text.
Nu ska jag sjunga. Och nu är det så här att vi sitter på annan plats. Jag har inte hittat någon gitarr. Så att jag sjunger faktiskt idag a cappella som det heter.
Ja.
Utan musik. Och jag sjunger psalm 97, jag behövde en nästa. Jag behövde en nästa, var du där, jag behövde en nästa, var du där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där. Jag var hungrig och törstig, var du där, var du där. Jag var hungrig och törstig, var du där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där. Jag var frusen och naken, var du där, var du där. Jag var frusen och naken, var du där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där. Jag behövde din hjälp, men var du där, var du där. Jag behövde din hjälp, men var du där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där. Du kan resa långt bort och jag är där, jag är där. Du kan resa långt bort och jag är där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, jag är där.
Fint!
Ja,
det blir en annan stämning med Acapella. Tack Svenska kyrkan Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta tåg. Denna resa.
Ja, denna resa.
Hörrni, kära lyssnare. Jag hoppas ni har haft detta avsnitt till behållning.
Så kan man absolut inte säga.
Hoppas att avsnittet har varit till belåtenhet.
Ja, så kan man säga. Ja,
att det har varit trevligt att lyssna. Hörrni, ha det så bra. Vi ses i kyrkan.
Kyrkeling.